Predikaren kapitel 12, verserna 13-14, sista delen, de sista verserna av predikaren. Jag läser. Detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud. Det gäller alla människor. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Med allt som är fördolt, både gott och ont. Låt oss bara be. Herre, nu när vi kommer inför ditt ord och ska höra på utläggningen. Vi ber att du öppnar våra ögon och hjärtan och öron. Och öppnar min mun så jag predikar korrekt. Talar rätt ord från dig. Vi ber att du uppbygger oss alla. I Jesu namn. Amen. Så, vers 13. Detta är slutsatsen. Eller, detta är slut på allt tal som jag har sagt här, säger predikaren. Det här är slutet. När allt blivit hört, det här är slutet efter allt som han talat om, hur allting är förgängligt. Han har talat om alla sina undersökningar och efterforskningar. Han har undersökt vishet och kunskap och funnit att det är förgängligt. Undersökt glädjen och funnit att det är förgängligt. Han har testat och skaffat mycket egendomar och prylar och sett att allt är förgängligt. Han har dragit den plågsamma slutsatsen att all möda man lägger ner i lönlös livet är en plåga. Det bästa man kan göra är att glädja sig i allt som Gud ger, gott som ont. Han har talat om hur allt har sin tid. Att leva, att dö och att dömas. Att den här tiden på jorden prövar Gud människan för att sedan döma henne. Han har talat om hur vi inte ska vara avundsjuka på andra som lyckas bättre i deras arbete. Att man inte ska söka sin tillfredsställelse i rikedomar. Att rikedomar inte garanterar någonting. Det oundvikliga faktumet är att alla ska dö. Han har talat om hur man ska vara nöjd och glad med det man har. Förbereda sig för döden och domen. Döden är oundviklig. Alla människor är syndare, har han talat om. Han har talat om hur livet verkar orättvist. Men till slut ska Gud skipa rättvisa. Och det är endast de utvalda som har hopp. Och slutligen så har han uppmanat läsarna att njuta av livet här och nu. Men vara beredda på framtiden, på döden, på domen och på evigheten. Och fram till dessa avslutande orden, där han talat och varnat. Och här sammanfattar han allting som vi kan se. När vi gått igenom hela den här boken. Sammanfattningen av hela boken och allting är: frukta Gud och håll hans bud. För Gud ska döma människan. För allt hon gjort, gott som ont. Det är detta som är sammanfattningen av hela bokens tema och i princip hela Bibelns tema. Han säger Gud ska döma människan. Vers 14, vers 13, den logiska följden. Därför ska du frukta Gud och hålla hans bud. Och det här är hans slutsats. frukta Gud. En del idag, eller genom alla tider säkert, men en del som söker vänliga kyrkor och andra vill förmildra eller till och med förneka att människan ska frukta Gud. Vi har Svenska folkbibeln 2015 som har inte just här, men på alla andra ställen där det står att vi ska frukta Gud, så har de ändrat till vörda Gud. De har ändrat ordet så att det ska vara mer tilltalande för läsaren. Och så gör många. De säger att ordet för att frukta Gud betyder egentligen något annat. Det betyder att vörda Gud eller respektera Gud eller allt annat än vad ordet faktiskt betyder. Frukta, vara rädd. Vi ser det hebreiska ordet betyder frukta, vara rädd. Vi ser det grekiska ordet phobos, som vi har ordet fobi ifrån, som betyder helt enkelt frukta eller var rädd. Vi ser i engelska biblar, de talar om fear, frukta, var rädd. Sanningen är den att Gud är fruktans värd. Han är värd att frukta. Många vill framställa Gud som att han är snäll. Vi ska vara med Gud för han tycker om oss. Vi tycker om honom. Han är våran kompis. Han ger oss prylar. Han vill vårat bästa. Ja, det vill han. Men på ett felaktigt sätt. Han är mjuk. Han är som en nallebjörn i luften som vi kan krama, som alltid bara är glad och snäll och väldigt förtjust i allting som vi gör. Men så är det inte i Bibeln. Gud är inte en snäll och mysig nallebjörn eller en mysfarbror med långt skägg som är jultomten eller snäll och glad och trevlig. Han är fruktansvärd. Just här i texten hänvisas det till domen. Gud som domare. Att Gud ska döma människan är en källa till fruktan. Något som gör Gud värd att frukta. Vi ser i hela Gamla testamentet. Läser vi om att Gud är värd att frukta. Eller fruktansvärd till och med. Ett starkt uttalande i femte Mosebok finns. Femte Moseboken 32-39 säger Gud: se nu jag är Gud. Det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande. Jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. Detta tycker jag är ett väldigt starkt uttryck för en fruktansvärd Gud. Saltaren har många uttalanden om att Gud är fruktansvärd. Ett till starkt uttryck som är i psalm 50 och 22. Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Herre Gud, fruktansvärd. Ordet fruktansvärd framgår bokstavligt i Saltaren, till exempel psalm 47 och 2 eller 47 och 3 i olika översättningar, där det står: ty Herren den högste är fruktansvärd, en stor konung över hela jorden. Psalm 68 och 35 eller 36: fruktansvärd är du Gud i din helgedom. Psalm 76 och 12 eller 13: han, Gud, kuvar förstarnas stolta ande. Fruktansvärd är han för kungarna på jorden. Och många andra heliga i Gamla testamentet uttrycker som Nehemia, som säger i Nehemia 1:5: Jag sade, o Herre, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud. Det är gamla testamentet, och en del säger, ja, det där är bara gamla testamentet. Nu har vi nya testamentet och det är trevligare. Okej, och Jesus, han är snäll. Han är snäll och trevlig och ger oss en bättre bild av Gud än gamla testamentet gör. Okej, vi läser Matteus 10:28 där Jesus säger, notera översättningen här: var inte rädda för den som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta, eller var rädda istället för honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Här också översättningar ändrats, så det står först: var inte rädda för dem som dödar kroppen, och sen frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp. Men Jesus använder samma grekiska ord, phobeithe, kommer phobos, kommer ifrån, alltså vara rädd, frukta. Du ska inte vara rädd för den människa som kan döda kroppen, utan var rädd för den som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Och Jesus talar inte om djävulen här, som vissa säger, att vi ska vara rädda för djävulen, att djävulen fördärvar oss i Gehenna. Där det handlar om Gud. Vi ska frukta Gud. Djävulen kan inte fördärva någon. Djävulen kan inte fördärva någon i Gehenna. Han ska själv dit och vara med och plågas i Gehenna, utan det handlar om Gud. Och fördärva innebär inte annihilation eller tillintetgörelse, utan som vi läser i Uppenbarelseboken 14:9-11: den som tar tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han ska själv få dricka av Guds vredesvin som oblandat hälls i Guds vredesbägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter, och de har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. Och det här beskriver plågan i eld och svavel. Anledningen att jag tar upp och läser detta är just att det talar om samma sak som Jesus talar om. Var inte rädd för den som kan fördärva kroppen. Vilddjuret, vem vi än tror att det är, i Uppenbarelseboken är en person som hotar människor att du måste tillbe vilddjuret, annars dödar jag dig. Men här visar den helige ande att visserligen kan vilddjuret döda dig om du inte tillber det, men om du tillber vilddjuret så kommer du att plågas i eld och svavel i evighet. Så vem ska du frukta, vilddjuret som kan fördärva själen eller Gud som kan fördärva både själ och kropp med evig medveten plåga i helvetet? Mer från Nya testamentet, Hebreerbrevet 10:26-29 talar också om Gud som fruktansvärd. Om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Vem är den här förtärande elden? Det läser vi om i Hebreerbrevet 12:28-29. Eller 29. Vår Gud är en förtärande eld. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan, ty vår Gud är en förtärande eld. Så slutsatsen här är att fruktan betyder inte något annat än fruktan, både ifrån språket, vad orden betyder, från sammanhanget i den här texten, från hela Bibeln. Frukta betyder frukta och ingenting annat. Var rädd för Gud och håll hans bud. Samma vers. Frukta Gud och håll hans bud. Vi tänker på vad Salomo talar om direkt här i sammanhanget till sitt folk, sina undersåtar i Israel, som hade fått närmare bestämt 613 bud, i alla fall som rabbinska traditionen räknade. Så har de delat in det och räknat ut att det här är 613 mitzvot, 613 olika bud som Gud ger i Torah, i Gamla testamentet, till Israels folk. Men vi ser också att det gäller inte bara Israel. Han talar inte bara om buden som gavs till Israel. Han talar också om att detta gäller alla människor. Det handlar om den lag som Gud har gett alla människor, som gäller för alla människor. Det får vi också förtydligat i av Jesus. Matteus 22:35-40. Där det kommer en laglärd och vill sätta Jesus på prov och frågar Jesus: vilket är det största budet i lagen? Och Jesus svarar: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Så när Bibeln talar här, när predikaren talar här om att frukta Gud och hålla hans bud, så talar han inte bara till Israel om att de ska hålla de 613 buden, utan det gäller alla människor. De ska hålla dessa två bud som lagen och profeterna egentligen hänger på. De två buden: för det första, älska Gud av hela ditt hjärta, hela din själ, hela ditt förstånd och av all din kraft. Och älska din nästa som dig själv. Sen säger Jesus också: detta är lagen och profeterna. Allt vad ni vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. Så det är inte bara judarna som ska hålla sina 613 bud. Det är också hedningar och alla folkslag som ska följa de här två budorden. Det här stora, Guds stora budord. När det gäller de budorden som Gud ger till Israel i Gamla testamentet, så är de givna inom det förbundet. De skulle omskära sina barn, ingå i sina i förbund och blev så skyldiga att hålla alla de buden. Som Paulus säger i Galaterbrevet: den som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Så där talar han om ni låter omskära er, så är ni skyldiga att följa Gamla testamentets förbund och dess lagar. Vad de här buden, de här 613 olika buden som Gud ger, är egentligen bara tillämpningar av de två stora buden: älska Gud och älska din nästa, i olika situationer. En del gäller alltid, men en del gäller de vissa situationerna som de hade i Israel. Med ceremoniella lagar, med lagar kring boskap och gränsområden och sånt vi kan hitta tillämpningar av idag, men som de flesta äger inte oxar till exempel och sånt i deras tid. Allt det här skrevs för våran undervisning, för att se hur de här buden har tillämpats på olika situationer och hur vi kan gå tillbaka till Guds bud och också tillämpa dem i våra situationer. Så Paulus skriver i Romarbrevet att det som skrevs där i Gamla testamentet skrevs till våran undervisning. En del annat av buden, de ceremoniella buden, dels var det som ljus för hedningarna att de skulle se vad är Guds lag. Annat var skuggor och förebilder av Jesus, som de ceremoniella lagarna, till exempel offren. När de skulle offra djur så är det förebilder eller skuggor av Jesus som skulle offras för syndare. Renhetslagar, matregler, sabbat, ceremoniella lagar var endast i det förbundet för Israel och har blivit uppfyllda i Jesus, och vi håller oss till Jesus och håller oss till den verkliga innebörden av de buden. Så älska Gud och älska din nästa. Frågan är, skulle man kunna säga att de 10 budorden är också allmänt gällande lagar för mänskligheten? Jag skulle säga att de egentligen också är tillämpningar av älska Gud och älska din medmänniska. Och sen finns det i alla fall 9 av de 10 budorden. Sen kommer sabbatsbudet, som är en ceremoniell lag som endast gäller Israels folk i gamla förbundet, som är en skugga av verkligheten som skulle komma. Kolosserbrevet 2:16, som är Kristus. Så att också att använda de 10 budorden som en schablon för Guds lag blir också fel, i och med att vi har 9 som vi kan följa, men sabbatsbudet är en ceremoniell lag. Så istället så räcker de här 2 buden, älska Gud och älska din nästa, och det som Jesus säger med det du inte vill att andra ska göra, eller det ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. Den gyllene regeln, detta är lagen och profeterna. Och det är detta som gäller alla människor, som det står här i predikanen. Frukta Gud och håll hans bud. Detta gäller alla människor. Eller bokstavligen står det, detta är hela människan. Det finns olika sätt som översättningar har tolkat det på, som att det gäller alla människor, eller det här är hela människans plikt eller uppgift. Men om man tänker sig bokstavligen att det står, detta är hela människan, det är som att detta är vad människan är och ska vara. Människan ska vara en varelse som fruktar Gud och håller hans bud. Det är det som människan är skapad till att göra. Vi har katekesfrågan, den första frågan i Westminster katekesen. Vad är the chief end of man? Vad är människans huvudsyfte eller huvudmening? Svaret där är i princip samma sak. Glorify God and enjoy him forever. Eller ära Gud och åtnjut honom för evigt. Men om vi verkligen ska se vad Bibeln bokstavligen säger, så är människans huvudsyfte att frukta Gud och hålla hans bud. Och det är också så man ärar Gud. Det gör man genom att frukta honom och hålla hans bud. Så människan är var en varelse. Människan är en varelse som Gud har skapat för att ha hon ska frukta Gud och hålla hans bud. Det är människan. Det är det som det innebär att vara människa. Det är det som är meningen med livet. Gud har skapat växter och djur och hästar och fiskar och fåglar till sina ändamål. Och Gud har skapat människan. Växterna ska växa upp från jorden. Planeterna ska snurra runt i rymden. Fåglarna ska flyga på himlen. Fiskarna ska simma runt nere i vattnet. Och människan ska frukta Gud och hålla hans bud. Vi lär oss alltså av detta, som sagt, att Gud är fruktansvärd och att han är domare. Vers 14. Gud ska föra fram. För Gud ska föra fram. Varför ska vi frukta Gud och hålla hans bud? Anledningen till att Gud är fruktansvärd här i texten. För Gud ska föra fram alla gärningar vid domen. Uppenbarelseboken 20:11-14. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. Och så vidare. Alla människans gärningar ska föras fram i domen. Böckerna ska öppnas. Och där står det skrivet precis allt vad du har gjort, vad jag har gjort. Och vi ska dömas av Gud för vad som står skrivet i de här böckerna. Och detta är en anledning till att frukta Gud och hålla hans bud. Gud ska inte bara döma våra gärningar. Det är inte bara våra gärningar som är nedskrivna i böckerna, eller gärningar som andra har sett, brott som andra människor har bevittnat, utan även det hemliga, allt som är fördolt hos människan. De saker som gjorts i hemlighet, som ingen människa ser, Gud ser dem. Och även de tankar som tänks i hemlighet, i samvetet, vet Gud. De onda tankar som du tänker, som ingen annan ser. Och vi känner till liknelsen, tänk om någon kunde ta alla dina tankar och spela in dem på en DVD- skiva och, eller ladda upp allt på YouTube. Du skulle springa och fly därifrån, för då skulle människor se ditt verkliga jag. Och detta kommer att ske. Det har skett. Gud, som vi verkligen ska frukta. Vi ska inte frukta vad människor tycker om oss för vad vi tänker, utan frukta Gud som ständigt läser alla våra tankar just nu, i denna stund. Gud ska föra fram detta i domen. Det skriver Paulus om också i Romarbrevet 2:15-16. Det som lagen kräver är skrivet i människornas hjärtan. Det vittnar också deras samveten om. När de tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar sig. Och det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Gud ska döma både synliga handlingar och dolda hemliga handlingar och dolda tankar. Jag vet inte hur ni känner, men jag känner att jag ligger illa till. Det är en fruktansvärd tanke att Gud skulle ta fram alla mina tankar. Eller allt jag gjort i hemlighet som ingen vet om. Och döma mig för det. Och döma er för vad ni har gjort. Både gott och ont, säger han sedan. Gud ska döma det onda vi gör. Och också det goda vi gör ska han ta fram i domen, står nu. Det är en fråga om brott och straff. Synd är brott mot Guds lag. Att man inte har hållit hans bud. Man har brutit hans lag. Och Gud som är rättvis kommer att döma oss för vad vi gjort. För vad människorna gjort. Varje synd är så allvarlig för att den är emot Gud, den evige. Att varje synd leder till en evig skuld och ett evigt straff. Det är inte orättvist eller elakt. Det är inte därför vi ska frukta Gud, utan frukta Gud för att han är god och rättvis och rättfärdig. Och att vi människor har brutit hans lag och är onda. Det är det som är vårt problem. Vårt problem är att Gud är god. Det är därför han är fruktansvärd. Och våran eviga skuld leder till evigt straff. Som jag redan läst om. Sen står det om gott. Finns det utrymme för belöningar för goda saker man har gjort? När Gud vet allt som vi gjort och tänkt. Ser inte Gud och vet allt. Alla de bra och fina saker som vi också har gjort. Jesus själv säger till och med att du ska göra goda gärningar i hemlighet. Inte för människor ser det. Utan för att Gud som ser det fördolda ska se det och belöna dig. Så det hemliga också i goda gärningar. Gud vet precis allt som vi har gjort och allt som vi har tänkt i sitt allvetande. Men vi kommer längre fram utforska frågan. Ska Gud också belöna oss för det goda vi gjort? Kommer längre fram. Men i princip det som tas fram här i sin sammanfattande sanning är att Gud är fruktansvärd för att Gud vet allt som vi har gjort och allt som vi har tänkt och kommer att döma oss för det. Och det målas fram i Uppenbarelseboken som att det skrivits ner i böcker och de ska öppnas och det ska läsas upp. Människor ska dömas efter vad som står i böckerna. Jag vet att Gud behöver inte skriva ner allt vi gör i böcker för att komma ihåg det. Han vet allt som vi gjort och tänkt. Den här fruktansvärde domaren Gud är Jesus Kristus. Jesus är Gud, som vi vet. Han är inte annorlunda från Fadern eller den helige ande till sin karaktär eller natur. Han är också den fruktansvärde domaren. Och han, inte bara att man målar fram Gud som en snäll farbror, utan Jesus målas fram av den moderna kristenheten eller sökarvänliga kristenheten som en snäll hippie från 70-talet som går runt och säger peace till alla och alla ska älska varandra. Och ja, allt sånt. Jesus utmålas som en snäll kompis som är cool Och du vill vara hans kompis och han vill vara din kompis. Och ni vill vara kompisar. Och han vill hänga med dig varje dag. Och han älskar dig. Han vill att du ska älska honom. Han vill att du ska bjuda in honom i ditt hjärta. Han står och knackar på ditt hjärta. Om du bara ville släppa in honom i ditt hjärta. Så målas Jesus fram i modern tid. Men så målas inte Jesus fram i Bibeln. Jesus är ingen annan än Gamla testamentets Gud och Nya testamentets Gud, den här fruktansvärde domaren. Vi läser i Johannes 5:22-23. Där Jesus själv talar: hela domen har Gud fadern överlämnat åt sonen. Det är sonen som ska döma, inte fadern. Det är så i Gud. Jesus är den här Gud som predikaren talar om, som vi ska frukta, vars bud vi ska hålla, som ska döma oss. Hela domen har Gud fadern överlämnat åt Gud sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Alla ska ära sonen som de ärat fadern. Alla ska frukta sonen som de fruktar fadern. Alla ska hålla sonens bud som de håller faderns bud, som är samma bud. Man ärar sonen genom att frukta honom och hålla hans bud. Apostlagärningarna 17:31. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, alltså Jesus. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda. Jesus är den här fruktansvärda domaren. Andra Thessalonikerbrevet 1:8. Där skriver Paulus, inspirerad av den helige ande: om Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Jesus kommer med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud, som inte lyder honom och hans evangelium. Det är en fruktansvärd bild. I en uppenbarelseboken 6:16, jordens alla kungar, när sonen uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, de ropar, de säger till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Lammets vrede, alltså Jesus, lammet som blev slaktat, hans vrede. Där är de rädda för honom. Att de till och med säger till bergen och klipporna att de ska ramla över dem och gömma dem för lammet, för hans vrede. Jesus är alltså den här fruktansvärde domaren som vi ska lyda, som vi ska frukta. Så tillbaka till där det står: gott ska Gud döma, också belöna oss för goda saker vi gjort. En del tar den här texten och säger att den säger emot, att den lär ut en gärningslära. Den säger emot läran om frälsning genom tron alena och säger att Gud också ska belöna dem som har gjort gott. Att den här texten och andra texter som finns lär ut en gärningslära. Teoretiskt skulle jag säga att den här texten säger om det skulle finnas människor som föddes utan arvsynd, som bara gjorde gott, som aldrig syndade, då skulle Gud belöna dem. Om det fanns människor som gjorde gott och inte syndade, då skulle absolut Gud belöna dem. Och det är sant, och det stämmer helt med Bibeln. Men sanningen är den att ingen har gjort gott. Romarbrevet 3:10-28. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns. Ingen, inte en enda. Ingen förståndig finns. Ingen som söker Gud. Alla har avvikit. Alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. En öppen strupe. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Kobragift är bakom deras läppar. Deras munnar är fulla av förbannelse och bitterhet. Och så vidare. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen. För att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Varför är det så då? Jo, det är för att alla har syndat. Ingen har gjort gott. Det är ingen som kommer att få den här belöningen av Gud för att de har gjort det goda. Det är därför ingen människa kan förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. För de har brutit Guds lag. De är brottslingar. Och det finns inget sätt att få tillbaka rättfärdighet när man väl brutit Guds lag, inte i sig själv. Om du går mot röd gubbe så har du brutit lagen och ska betala böter för det, om det nu är straffbart. Och det hjälper inte att du gick när det var grön gubbe flera gånger. Flera andra gånger. Du får ingen belöning för det. Enligt lagen så har du brutit lagen och ska straffas för det. Och likadant är det med människans synd inför Gud. Det hjälper inte att man gör massa bra saker om man nu kan göra det. Har man väl syndat så kräver rättvisan att man straffas för det. Men det är också sant att det finns en människa som föddes utan arvsynd, som lydde Guds lag helt perfekt, som bara gjorde goda gärningar, som aldrig syndade och som blev belönad av Gud. Det här är förstås Jesus själv. Gud själv som blev människa, kom ner på jorden, alltid gjorde gott, levde ett perfekt, rättfärdigt, syndfritt liv. Så hur är det möjligt då? Han blir belönad och hans rättfärdighet ger han till de som tror på honom. Det är så som frälsningen kommer, av tron alena, utan gärningar. Vi får rättfärdigheten inte från oss själva, inte från våra egna goda gärningar, utan genom hans rättfärdighet och hans belöning som han har vunnit för oss. Så som Paulus skrev, ingen människa förklaras rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Ingen har gjort det goda. Genom lagen ges insikt om synd. Och sen fortsätter han. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Eller rättfärdigheten från Gud genom Jesu Kristi trofasthet, som det ska vara. Hans trofasta lydnad till Guds lag för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som ett blidkande offer som tillfredsställer Guds vrede att ta sig emot genom tron. Jesus, den perfekt rättfärdige människan, gudamänniskan, kom ner på jorden och dog som ett offer i syndares ställe. För att vi som förtjänar allt straff, det straffet tog han själv på sig på korset. Han förtjänade själv inget straff. Han förtjänade inte att straffas. Han hade aldrig gjort något fel. Men han tog på sig straffet, Guds vrede, på sig själv på korset. Tog vårt straff. Det straff vi förtjänade. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. Men i den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet. Att han förklarar, han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Genom att tro på honom, på Jesus, får vi förlåtelse för våra synder. Våran skuld läggs på honom. Och all den rättfärdighet, alla de goda gärningar som han har begått och den belöning han har förtjänat, den ges åt oss som förtröstar på honom, som tror på honom. Så i slutändan så kommer de som tror på Jesus att bli belönade för goda gärningar. Inte för sina egna goda gärningar, utan för Jesu goda gärningar, Jesu rättfärdighet. Och vi kommer bli belönade. Men inte guldet i himlen som är belöningen, eller guldgatorna, eller att det väntar oss en skattkista full med guldmynt på grund av Jesu rättfärdighet. Det är inte det som är belöningen. Det är faktiskt Jesus själv som är belöningen. Att vi får vara med honom för evigt. Det är Jesus som är skatten och lönen. Det eviga livet. Det är inte bara att vi slipper undan straff, utan också att vi får evigt liv som belöning på grund av hans rättfärdighet. Och evigt liv, som Jesus säger, är att känna Gud och honom som han har sänt, Jesus Kristus. Det är det som är belöningen. Gud själv. Jesus själv. Vi ska alltså alla frukta Gud och hålla hans bud. Och Guds lag gäller för alla människor. Guds lag har tre funktioner som ni kanske känner igen. För att den gäller alla människor och ska inskärpas hos alla människor. Guds lag är en tygel som håller tillbaka människans ondska. Den är en regel för hur kristna ska leva. Och den är en spegel för hur människan ska spegla sig själv och se sin egen synd. Alltså tygel, regel och spegel. En minnesramsa jag hört någonstans. Lagen ska inskärpas genom som en tygel som ska hålla tillbaka människan i deras ondska. Men idag saknas helt gudsfruktan. bland mänskligheten i stort på planeten, på jorden. När tidigare så har länder, kungar i samarbete med kyrkan, en ohelig allians visserligen, men man har haft utgått ifrån Bibeln, inte på ett perfekt eller bra sätt alltid, men man har sett i Bibeln och försökt få fram lagar utifrån Bibeln för att styra landet. Så kungen i Sverige, kung Carl Gustav, någon Carl Gustav för länge sedan, han tog rakt av och sa att gamla Mose lag gäller som Sveriges lag i landet Sverige. Det tillämpades inte helt, men man såg vikten av att Gud bestämmer. Inte på ett perfekt sätt, men de såg i alla fall att det är Bibeln vi måste se efter. Om vi ska styra ett land, om vi ska ha lagar i ett land, så måste vi hämta de lagarna ifrån Gud, från hans ord, från Bibeln. Men den tiden är förbi, långt gången. Nu är det FNs deklarationer som gäller, som är framrustade av demokratiska val av människor. Man fruktar inte längre Gud. Man inför konstiga regler och lagar som inte kommer ifrån Bibeln. Det som människor i egenskap av att vara folkvalda, så ser de sig som att de har givits auktoriteten av folket och inte av Gud, och kan därför införa vilka lagar de vill, för det är helt demokratiskt och det är därifrån vi ska få våra lagar. Man förnekar att Gud existerar, att Gud har någonting att säga. Vi vill istället göra våra egna lagar. Adolf Hitler var demokratiskt vald, och vi såg hur det gick. Vi såg hur demokrati inte är gudsfruktan. Så utanför församlingen har Guds lag övergivits och används inte längre som en tygel för att hålla tillbaka människorna i deras ondska. Man legaliserar synd på många olika sätt, ska inte gå igenom det. Det saknas även gudsfruktan inom sökarvänliga kyrkor. Man går inte efter vad Bibeln säger eller hans lag. Man talar inte om gudsfruktan, man talar om Gud vill vara din kompis, bli kristen för det är coolt, och så vidare. Men vi läser i Romarbrevet 13 att överhetens uppgift ska vara att hålla tillbaka människans ondska. Vi som kristna ska förstås frukta Herren. Psalm 34:9 säger: frukta Herren, ni hans heliga. De som fruktar honom lider ingen brist. En del säger att kristna, eftersom vi är frälsta, så behöver vi inte frukta Gud längre. Vi är avlägsnade från domen. Vi har ingenting att frukta längre. Vi behöver inte frukta Gud. Men texten säger här till de heliga: frukta Herren. Hebreerbrevet 12 säger uttryckligen: då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan, ty vår Gud är en förtärande eld. Där sägs till kristna. Filipperbrevet 2:12: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, alltså på eran helgelse, vilket vi gör genom att följa hans bud, genom att följa Guds kärleksbud, älska Gud och älska din nästa, genom att följa den gyllene regeln, genom att följa det extra bud Jesus gav att vi ska älska varandra som kristna. En del kan invända, 1 Johannes 4:18-19 säger ju att rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och det är sant. Det är sant. Men det är sant att vi ska frukta Gud samtidigt. Och det är sant att vi ska älska Gud. Och lyda Gud av kärlek. Inte av rädsla. Vårt främsta motiv är inte att vi ska straffas. Att vi är rädda för att gå evigt förlorade. Så är det inte. Vårt ultimata motiv är kärlek. För att vi har blivit födda på nytt. För att vi har blivit frälsta. För att han först har älskat oss. Det är vårt motiv. Vårt främsta motiv till att lyda Gud. Som är att älska honom också. Men det är också sant att vi ska frukta. Inte straff. Inte det eviga straffet. Men Gud tuktar oss här på jorden. Till exempel. Som vi också läser om i Hebreerbrevet. Det är därför vi ska frukta Gud. Därför att han kan tukta oss. För vårt eget bästa. Och det används också för att bevara oss i tron, i helgelsen. Vi kan inte gå förlorade för evigt. Vi är frälsta, vi är evigt säkrade av Gud. Våran frälsning är evigt säker. Och vi kan inte gå förlorade. Vi har inte någon rädsla för helvetet längre. Men vi har fortfarande fruktan för Gud. För den han är. Psalm 2:11 sätter ihop de här sakerna. Hon säger, tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan. Det är alltså ingen motsättning mellan fruktan och kärlek och glädje och bävan. Man kan göra allt det här samtidigt. Man kan glädjas även med bävan. Och älska och tjäna Gud med fruktan. Det är ingen motsättning. Så vi som kristna har vårt främsta motiv, inte rädsla för helvetet. Vi är frälsta. Men vi är tacksamma för att han först har älskat oss. Och därför älskar vi honom. Han har frälst oss ifrån den här fruktansvärda domen. Men Gud är fortfarande fruktansvärd för oss. Och vi älskar honom och glädjer oss med fruktan och bävan i honom. Så lagen är en tygel som håller tillbaka människor i deras ondska. Lagen är en regel för oss kristna att tjäna Gud med glädje och fruktan och kärlek och bävan. Men för er som inte tror, som inte är frälsta, som inte är kristna, för er är lagen en spegel som visar er att ni har inte hållit hans bud. Ni har inte fruktat honom. Eller hållit hans bud. Hans bud visar er att ni inte har hållit dem. Hans bud ger er insikt om eran synd. Ty ingen människa förklaras rättfärdig. Romarbrevet 3:20. Inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. När man läser upp Guds budord. Älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Och älska din nästa som dig själv. Eller om man tar de här 9 budorden. Du ska inte ha några avgudar. Du ska inte missbruka Guds namn. Du ska hedra din far och din mor. Du ska inte mörda. Du ska inte ljuga. Du ska inte stjäla. Du ska inte vara avundsjuk. Allt sånt. När man läser upp de här budorden så förstår du endast att jag har brutit de här buden. Jag minns själv när jag var väldigt liten. Jag var gammal nog att kunna läsa, men jag läste i någon barnbok, barnbibel. Och så var de 10 budorden med där och jag läste igenom dem. Och det första jag tänkte var att jag har inte följt de här budorden. Jag har till och med ljugit. Jag har stulit redan i min unga ålder. Så förstod jag min egen synd. Att jag inte hade hållit Guds 10 budord. Att jag inte var en perfekt, helig människa. Och så ska lagen fungera för dig, för att visa din egen synd. För att visa att du har brutit Guds lag. Och du har en fruktansvärd dom som väntar på dig. För att du har brutit mot honom och inte hållit hans bud. Och inte fruktat honom. Nya testamentet räknar upp många synder också. Som helt i princip kommer ifrån de 2 kärleksbuden. Talar om elakhet, falskhet, fräckt och oförnuftigt prat, förtal, föräldramisshandel, girighet, gudlöshet, hat mot Gud, hjärtlöshet, illvilja, kärlekslöshet, lidelse, lusta, motstånd mot den sunda läran, oförståndighet, otro, skryt, skvaller, skändlighet, slavhandel, smädelser, svindleri, trolöshet, tvetydiga skämt, vredesutbrott. Listan kan göras lång. När jag läser igenom den här listan så märker du att du finns med. Saker som du har gjort finns med på den här listan. Och Bibeln säger på varje ställe, som i 1 Korinthierbrevet 6:9-10, de som gör detta, de som lever på det här sättet, ska inte ärva Guds rike. Utan de ska ha del i sjön som brinner av eld och svavel. Vad är det då som kan hjälpa en syndare som har brutit Guds lag och rädda från domen? Det är endast genom att omvända dig från din synd och förtrösta på Jesus. Om vi läser igenom den här listan och du känner ånger och du känner att nej, jag har brutit mot Guds bud, men inte bara känner en ånger utan att du vill bättra dig, men förstår att du inte kan det. Du kan inte ens genom att bättra dig få det gott ställt med Gud igen. Men de glada nyheterna är att Kristus Jesus har friköpt oss. Oss som är kristna, och dig om du tror på honom och förtröstar på honom, så har Jesus friköpt dig genom hans blod. Genom att han tog på sig straffet som du förtjänade för de här synderna. Om du tror, förtröstar på Jesus. Om du omvänder dig från din synd. Inte vill ha mer med synden att göra. Men vet att du inte kan göra det själv. Du kan endast förtrösta på vad Jesus har gjort. I syndares ställe, i ditt ställe. Då kommer Gud att förklara dig rättfärdig genom det Jesus har gjort. Jesus lovar i Johannes 5:24. Jesus säger, amen, amen, säger jag er. Alltså det här är sant. Det här är helt sant. Amen, amen, säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Du går från fruktan till att ha glädje i Jesus. Det här budskapet, evangeliet, är ett glädjebudskap för den som fruktar domen, för den som sett sin synd, för den som sett sin hopplöshet att gå evigt förlorad. Så är evangeliet om Jesus ett budskap som ger desto större glädje, för att man kan bli frälst ifrån den här fruktansvärda domen, ifrån Gud själv och hans vrede. Och det är därför som jag här har talat mycket om detta. Jag har försökt att inskärpa, och helt enkelt för att det är vad texten här talar om. Gud som fruktansvärd domare. Därför att när man förstår att Gud är en fruktansvärd domare och att man är en hjälplös, usel syndare som står inför den här domen, det är då man förstår och kan få glädje av att det finns räddning ifrån det här genom Jesus. Att man kan bli räddad ifrån helvetet endast genom vad Jesus gjorde när han dog på korset i syndare ställe och återuppstod. Men som Hebreerbrevet 10 säger, det finns inget annat offer för synder. Hebreerbrevet 10:26 säger, om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, då finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som helgat honom och som smädar nådens ande. Alltså nu, när du har fått kunskap om sanningen, du har hört om frälsningen, om hur du kan bli räddad genom Jesu offer. Om du fått kunskap om den här sanningen, men med vett och vilja väljer att fortsätta synda, då ska du veta att det finns inget annat offer. Det finns inget annat sätt att bli frälst eller räddad. Jesus är det enda offret och det finns inget annat. Om du syndar med vett och vilja, förkastar evangeliet, du trampar Guds son under fötterna, du säger att hans blod är orent och du smädar nådens ande, du förvärrar bara din dom ännu värre. Så ta till dig de här allvarliga orden. Omvänd dig från din synd. Förtrösta på Herren Jesus som dog i syndares ställe, så att du kan bli räddad ifrån domen. Så till sist, vi har gått igenom predikaren. Den är slut, den är färdig. En bok som för många är svårtolkad. Många säger att den är bara en massa världslig vishet. Den är skriven av en manodepressiv gammal filosof som inte stämmer med övriga skriften. Min bön med den här serien genom predikaren är att vi nu har sett att så inte är fallet. Att predikaren är precis en bok som stämmer med övriga skriften och som är tydligt poängterar evangeliet och Bibelns övergripande tema. Frukta Gud och håll hans bud, för att Gud ska döma varje människa. Och från den här domen finns det frälsning endast genom Jesus som dog i syndares ställe. Låt oss be. Herre, våran Gud, vi kommer inför dig. Vi har hört ditt ord. Vi har gått igenom hela predikarens bok och kommit fram till slutet här. Ett slut som kulminerar i det allra viktigaste. Det är inte livet här på jorden som är vårt bästa liv här, eller här vi ska söka våran egen lycka eller glädje. Utan det viktiga är att frukta dig, hålla dina bud, bereda oss inför den domen som kommer. Vi ser vårt behov av frälsning. Att om det låg i oss själva skulle vi gå helt evigt förlorade. För det så tackar vi dig, Gud, för att du inte lämnade oss i det här tillståndet, utan du sände din egen enfödde son till att dö och ta det straffet och den fruktansvärda vredesdomen på korset i vårt ställe, så att vi kan bli frälsta och tjäna dig, leva för dig, leva för evigt tillsammans med dig i evighet. Och det är detta som är det allra viktigaste, det som räknas och det som predikarens bok, som du har inspirerat, talat till oss om. Herre Gud, vi ber att de som lyssnat, om någon lyssnat och inte tror, inte är frälst, inte är kristen, att de ska höra de här orden uttalade av en bristfällig människa på ett bristfälligt sätt. Men de orden är ditt ord, ditt evangelium, som är kraften till frälsning. Herre, vi ber att du ska verka med kraft, ge omvändelse, ge pånyttfödelse. Fräls syndare så att de ser och fruktar och vänder om till dig och blir frälsta. Vi ber detta till din ära. I Jesu namn. Amen.